Nobel av Ingrid Carlberg. Prolog. Telegrammet når Sverige på förmiddagen den 10 december 1896. Under torsdagsnatten, närmare bestämt vid tvåtiden på morgonen, har 63-årige Alfred Nobel hastigt och oväntat avlidit i sin villa i den italienska staden San Remo. Aftonbladet hinner få med nyheten samma dag. Varje bildad svensk beklagar förlusten av en bland sina största landsmän, skriver tidningen. Men undviker frågan som snart är på alla släppar. Vem ska nu ta över hans rikedomar? Spekulationerna tar fart i spalterna dagarna därpå. Blinkar till som en sorts lystnadens lanternor i svärtan mellan minnesorden. Förmögenheten påstås vara, efter våra förhållanden, kolossal. Enbart de årliga inkomsterna ska kunna räknas i miljoner. Journalisterna gör sina snabba kalkyler. Alfred Nobel, den berömde uppfinnaren, är ogift och barnlös. Ingen av hans välkända bröder Robert och Ludvig finns längre kvar i livet. Somliga skribenter struntar i alla reservationer när de sprider nyheten att det omätliga arvet därför ska fördelas mellan Roberts och Ludvigs barn. Ingenjör Salomon August André är dock snabb att påpeka att Alfred Nobel nyligen har lovat honom 26 000 kronor till nästa försök att nå Nordpolen med luftballong. Av dessa, understryker André, har än så länge bara 10 000 utbetalats. De utpekade syskonbarnen är 14 till antalet. De förstfödda, Ludvigs son Emanuel och Roberts son Hjalmar, gav sig brådstörtat av till Italien redan den 8 december, så fort de fick höra om farbroderns plötsliga hjärnblödning. Emanuel är 37 år och bor i Sankt Petersburg. Han har stått Alfred närmast av brorsbarnen. Även 33-årige Hjalmar har haft förhållandevis tät kontakt. Båda har en personlig erfarenhet av farbroderns generositet. Så sent som i november försökte Emanuel hjälpa Alfred att hitta en bra sjukgymnast för att få fart på hans blodcirkulation och lindra hans hjärtbesvär. Tyvärr hinner ingen av kusinerna fram i tid. Det gör inte heller Alfred Nobels medarbetare, 26-årige Ragnar Solman, som också han kastade sig iväg söderut efter chockbeskedet. Först framåt kvällen den 10 december står de alla tre vid den dödes säng. Tyngda av sorg och förtvivlade över att Alfred fick sluta sina dagar som han oftast levde dem. Ensam. Testamentet ligger deponerat på Stockholms enskilda bank. Alfred Nobel skrev under det i vittnens närvaro nästan precis ett år tidigare. I slutet av november 1895. Brorsbarnen känner inte till att det existerar. Tisdagen den 15 december bryts sigillet på bankens kontor vid Lilla Nygatan i Gamla stan. Valda delar av innehållet telegraferas till Emanuel och Hjalmar i San Remo och sent den kvällen knackar de på Ragnar Solmans dörr. De förmedlar den knapphändiga informationen de fått om farbroderns sista vilja. Alfred har begärt att hans pulsådror ska skäras upp och han har utsett Ragnar till en av två testamentsexekutorer. De blir alla förbryllade. I papperssamlingarna i den italienska villan har de hittat ett annat testamente, undertecknat 1893. Det är tydligen upphävt. Så vari kan förändringarna i övrigt bestå? I slutet av veckan anländer en fullständig avskrift per brev till San Remo. En påtaglig nedstämdhet sänker sig i rummet. Syskonbarnens andel har krympt. Farbrodern har nu bara avsett en skärva av sin samlade förmögenhet för släkten. Det står svart på vitt i testamentet att alla Alfred Nobels aktier och fastigheter ska säljas och nästan hela det frigjorda kapitalet låsas i en särskild fond. Alfreds sista vilja är att räntan på de pengarna...